Under några lördagar ska vi ta del av vad Benediktus den 16 kallade småprat om andra Vatikankonciliet så som jag såg det. Minnen och reflektioner som han framförde under ett möte med Roms präster bara 3 dagar efter att ha meddelat att han ämnade dra sig tillbaka. Detta är det första avsnittet.
È per me un dono particolare della provvidenza che prima di lasciare il ministero petrino posso ancora vedere il mio clero, il clero di Roma.
Det är för mig en särskild gåva av försynen att jag får träffa mitt prästerskap, Roms prästerskap, än en gång innan jag lämnar Petrustjänsten. Det är alltid en stor glädje att se att kyrkan lever i Rom. Det finns herdar som leder Herrens jord i den högste hedens ande. Det är ett verkligt katolskt, universellt prästerskap och det motsvarar Roms kyrkas väsen att bära på det universella och katolska i alla folk, i alla raser, i alla kulturer. På samma gång är jag mycket tacksam för att kardinalvikarien bemödar sig om att väcka att återfinna kallelser i själva Rom. För om Rom å ena sidan måste vara det universellas stad, så måste den samtidigt också vara en stad som har en egen, stark och robust tro. En tro som föder kallelser. Och jag är övertygad om att med Herrens hjälp kan vi finna de kallelser som han själv ger oss. Leda dem, hjälpa dem att mogna och att tjäna arbetet i Herrens vingård. Idag har ni bekänt trosbekännelsen vid Petrus grav. Så här under trons år tycker jag det är lämpligt, ja kanske nödvändigt, att Roms präster samlas vid graven för aposteln till vilken Herren sa: åt dig anförtror jag min kyrka, på dig ska jag bygga min kyrka. Inför Herren tillsammans med Petrus har ni bekänt: du är Kristus, den levande Gudens son. Så växer kyrkan genom att bekänna Kristus och följa Kristus tillsammans med Petrus. Och detta ska vi alltid göra. Jag är djupt tacksam för er bön som jag nästan har känt fysiskt, som jag sa i onsdags. Även om jag nu drar mig tillbaka är jag alltid nära er alla i bönen. Och jag är säker på att också ni ska vara nära mig, även om jag förblir dold för världen.
In preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me anche se per il mondo rimango nascosto.
På grund av min ålder har jag inte klarat av att förbereda ett riktigt stort tal för vårt möte så som man skulle kunna förvänta sig. Istället tänkte jag småprata lite om andra Vatikankonciliet så som jag såg det. Jag börjar med en anekdot. 1959 hade jag utnämnts till professor vid universitetet i Bonn där studenter och seminarister från ärkestiftet Köln och omgivande stift studerar. Så kom jag i kontakt med kardinalen i Köln, kardinal Frings. Kardinal Siri i Genua organiserade 1961 en rad föredrag av olika europeiska kardinaler om konciliet. Och han bjöd in också ärkebiskopen av Köln att hålla ett av föredragen med titeln Konciliet och den moderna tanken. Kardinalen bad mig, den yngste bland professorerna, att skriva ett utkast åt honom. Han tyckte om utkastet och använde texten jag skrivit när han talade till folket i Genua. Kort därefter bad påven Johannes den 23 honom att besöka honom. Kardinalen blev rädd att han hade sagt någonting som var fel, något misstag, och att han skulle mötas av förebråelser. Ja, kanske skulle påven rent av beröva honom kardinalsvärdigheten. När hans sekreterare klädde honom för audiensen sa kardinalen: kanske bär jag denna dräkt för sista gången. Sedan gick han in, Johannes den 23 gick honom till mötes, omfamnade honom och sa: tack, ers eminens, igår sa ni det som jag ville säga, men jag fann inte orden. Så förstod kardinalen att han var på rätt väg. och bjöd in mig att åka med honom till konsiliet, först som hans personliga expert och sedan under den första perioden, jag tror det var i november 1962, utnämndes jag officiellt till en av konsiliets sakkunniga.
In november 62 sono stato nominato anche perito ufficiale del consilium.
Vi begav oss till konsiliet med glädje, ja med entusiasm. Förväntningarna var otroliga. Vi hoppades att allt skulle förnyas. Att det verkligen skulle komma en ny pingst, ett nytt tidevarv för kyrkan. För kyrkan var på den tiden fortfarande ganska robust. Söndagsmässan var välbesökt. Präst- och ordenskallelserna hade redan börjat sjunka, men de räckte fortfarande. Men man kände att kyrkan inte gick framåt. Den verkade höra till det förflutna och verkade inte bära på framtiden. Vi hoppades att denna relation skulle förnyas och förändras, att kyrkan på nytt skulle bli en kraft för framtiden och för samtiden. Vi visste att relationen mellan kyrkan och den moderna tiden var spänd redan från början, ända sedan kyrkans misstag om Galileo Galilei. Man hoppades kunna rätta till detta inledande felsteg och återfinna ett nytt förbund mellan kyrkan och de bästa krafterna i världen. För att öppna för mänsklighetens framtid, för att öppna för sant framsteg. Vi var fulla av hopp och entusiasm och av vilja att göra något för detta ändamål. Jag minns att man betraktade den romerska synoden under fornkristen tid som en negativ förebild. Det sades, jag vet inte om det är sant, att man då, alltså i fornkyrkan i Rom, bara läste upp förberedda texter i Laterankyrkan och att synodens medlemmar helt enkelt godkände dem genom att applådera. Biskoparna sa, nej, så ska vi inte göra. Vi är biskopar. Det är vi som är synodens huvudpersoner. Vi vill inte bara godkänna vad som förberetts i förväg. Vi vill själva vara konciliets huvudpersoner och bärare. Också kardinal Frings, som var berömd för sin fullständiga och skrupulösa trohet mot påven, sa i det här fallet, här har vi en annan funktion. Påven har sammankallat oss för att vi ska vara konciliefäder på ett ekumeniskt koncilium som förnyar kyrkan. Detta är vår roll. Detta är den roll som vi vill ta på oss. Och denna inställning visade sig redan första dagen. Då skulle man välja medlemmar i de olika kommissionerna. Man hade redan förberett vad man menade var opartiska listor på namn som man kunde rösta på. Men konciliefäderna sa genast, nej, vi vill inte bara rösta på färdiga listor. Det är vi som är subjekt. Då fick man skjuta upp valet för fäderna ville lära känna varandra bättre för att själva kunna skriva sina egna listor. Och så blev det. Kardinalerna Lienard från Lille och Frings från Köln sa offentligt, så vill vi inte ha det. Vi vill göra våra egna listor och välja våra egna kandidater. Detta var inte någon revolution. Konciliefäderna följde helt enkelt sitt samvete och tog sitt ansvar.
Non era un atto rivoluzionario, ma era un atto di coscienza, di responsabilità da parte consiliari.